Innan vi börjar podden vill vi som vanligt tacka dem som valt att bli Patreons till podcasten Sarg ut. Vi har lite tid och några tekniska hjälpmedel som kostar lite pengar för att göra den här podden. Och varje bidrag betyder givetvis jättemycket för oss. Vill man stötta podden så gör man det på patreon.com/sargutpodcast. Tack så mycket.
Alltså vi är ett år för Sverige!
Avsnitt 146 av podcasten Sarg ut startar jag med en inte helt återställd röst, som du hör Marcus. Tragiken liksom fortsätter att jag inte har på en vecka lyckats reparera den här. Men det var den här. Hur är läget? I där i Ingemanslands dimman.
Ja.
De utcheckade Modo. Ja, säsongen är över. Du sitter och njuter av objektiv ishockey.
Ja. Nej, men ja, alltså det är klart att man är lite lätt besviken på det sista, att vi åker dit på målskillnad, men ja, vad fan, vi har, tycker jag, har överträffat målet, så att, vad ska man vara ledsen över? Nu är det bara massa annan fantastisk hockey man kan följa istället.
Du sitter ju i den positionen att du kan njuta av allas ångest nu, att du kan bara sitta där och se bra hockey, medan du vet alla vi som har liksom investerade på samma sätt som du är i Modo med alla lag runt om och även alltifrån HV till Oskarshamn. Måste vara ändå en jävla feeling också, kan jag tänka.
Ja, men verkligen. Det kommer vara otroligt att kunna följa alla de här olika typerna av matchserier, kan man väl säga. Och alla kommer ju ha liksom lite olika karaktär, kan man. Jag såg ju på Oskarshamn HV också. Man kunde nästan ta på den ångestkänslan som fanns i den där hallen.
Mm. Och vilken start på den matchserien. Vår plan, nu blir det ett plansegment här, men planen är att vi också kommer komma ut med ett mitt i veckan avsnitt den här veckan för att hinna snacka upp SHL-slutspelet. Jag trodde i all min naivitet att Luleå och Örebro skulle spela idag och så dels avgöra den här matchserien och slutspelet skulle vara klart när vi skulle sitta här. Så var inte fallet, utan imorgon måndag spelas den matchen.
Mm.
Så att vi siktar på ett sånt avsnitt. Idag kommer istället vara fullt fokus Hockeyallsvenskan. Vi kommer i slutet av det här avsnittet prata upp Hockeyallsvenskans slutspel. Det kommer vi att göra med våra kära vänner på Radio 1970. Så att de kommer senare i avsnittet. Vi börjar det här avsnittet med att jag tänker att vi ska gå igenom bara lag för lag och betygsätta lite vad vi tycker om respektive lag i den här serien.
Mm.
Utifrån skalan 1-5, där 2 är godkänt och 5 är utomordentligt överjävligt jävla bra.
Mm.
Men jag ska börja den här podden med att förklara mig, för att jag har ägnat de senaste 2 timmarna åt att tangentbordskriga på Twitter efter att Damien Clara tilldelades guldgallret. Vad kände du när utnämningen kom?
Ja, nej men vi hade ju snackat lite om den här de olika nominerade tidigare också, och jag kände väl lite så som du sa redan då att det finns någonting i det här med att det är spelare som inte spelat i juniorledet någonting, att det fanns spelare som förekom i den nomineringen. Och det är väl klart att man kände väl någonstans nu att när den här vinsten kom och Klara absolut har gjort det bra den här säsongen, men det känns ju som att det finns andra potentiella vinnare som borde kunna ha en högre chans att få det här. Det var det jag kände i alla fall.
Det tänker jag verkligen också. Men ska vi börja med den problematiken? Som jag ser det så står det här priset till slut mellan 3 spelare. Klara igen. De andra 2 är Filip Eriksson i Nybro och Hannes Hellberg i Västerås. Vad har de här 3 spelarna gemensamt?
Det är väl 0 spelade matcher i junior.
Ja, inte bara matcher. 0 spelade minuter i respektive förenings juniorverksamheter. Vilket alltså betyder att de här 3 lagen totalt genom de här spelarnas karriärer har spenderat 0 kronor på de här spelarna. de enda kostnaderna som har lagts på de här spelarna är den här säsongen. Det är inte löner vi pratar om, utan de här spelarna har då och då fått bott på ett hotellrum. De har fått lite skridskor, lite klubbor, en plats i omklädningsrummet och så vidare. Mm. Det är det enda man har lagt på de här spelarna. Och jag förstår att guldgallret är ett pris där den bästa junioren ska prisas. Men med regelverket där priset är 100 000 kronor till föreningens juniorverksamhet faller väldigt mycket på sin egen orimlighet om man kan vinna det här priset för en spelare man inte på något sätt har skolat någonsin, någon gång, tycker jag.
Mm.
Jag är inte objektiv, det erkänner jag, men Mora har den här säsongen tre spelare som ligger topp 10, topp 7 i juniorernas poängliga. De tre spelarna har vi skolat från att de började gymnasiet i Mora, alltså tre år sedan, till där de är idag, en tredje kedja i ett lag som spelar slutspel i Hockeyallsvenskan. Och Mora är inte ens nära att vinna det här priset den här säsongen.
Mm.
För mig är det regelverket förlegat, för mig, min del, så är det regelverket något vi måste kasta åt sidan, och vi måste göra om det här priset till ett pris där typ något slag juniorssida prisas på något sätt och inte i det här formatet. För jag orkar inte stå och se det här priset delas ut på det här sättet.
Ja, nej, men alltså, själva problematiken är ju egentligen alltså själva priset i sig. Alltså så här, det säger ju emot, även om prestationen från en juniorspelare är den absolut bästa, så blir ju priset väldigt märkligt riktat mot att det är juniorsidan som har då gjort sig förtjänst av att det här är orsaken till att den här spelaren har lyckats, vilket är väldigt, väldigt fel, tycker jag också. Alltså det känns som att det blir ju någonstans, antingen måste man göra om vad det är för typ av pris, eller så måste man göra om sättet som man alltså delar ut det här priset, eller hur man värderar vart priset ska gå någonstans. Som du säger, jag menar, tre spelare i förhållande till en spelare som har gjort det bra, alltså det säger ju någonting mycket, mycket mer om juniorsidan och vad
tre spelare som vi själva har skolat dessutom.
Ja, men precis, och det som du menar också med kostnader, att så här, det är ju kostnader som har lagts på utbildningar, på material under hela deras juniorkarriär och så vidare i en förening.
Och bara vad det kostar att hålla upp ett J20 superit lag i Sverige, alltså de reser över hela Sverige och spelar matcher inför tomma läktare, är det de gör.
Precis.
Och de pengarna betalar man ju. Det är inte som Mora, när de har hemmaplan dras det ju inte in några pengar till föreningen när J20 spelar hemma.
Nej.
Utan alla bortamatcher är ju fatala kostnader för Mora IK. Ja.
För det här priset ska ju någonstans vara en motiverande faktor till att man verkligen vet att de här pengarna går till att faktiskt kunna få tillbaka någonting också av det. Alltså så här, givetvis kan man ju få tillbaka det genom att de draftas av NHL eller de går till NHL och värvas och så vidare. Men det känns ju lite som att så här, någonstans måste det vara en morot i att så här, man ska fortsätta utveckla spelarna i ligan och i sina egna föreningar. För att om man inte får det och det bara kommer ner spelare som får de här priserna från andra håll som har fostrats i andra ligor och andras juniorföreningar och stått för den utvecklingen, och sen kommer de ner och gör en bra säsong, det blir lite fel, alltså det blir väldigt felaktigt på något vis.
Och ännu mer fel blir det ju att, alltså titta på nu Färjestad som har fostrat den här spelaren i sitt J20-lag. Sett att här har vi en spelare för framtiden, men han behöver speltid. Det får han tack vare Färjestad i ett Håkasens lag. Färjestad får inte heller någon payoff för det här. De får, alltså, de får en eventuell payoff i att de har en bra målvakt som kan vara andra keeper nästa år i SL. Så absolut. Mm. Men över tid så får ju Färjestad heller absolut ingenting för sättet som de har tagit fram Klara sedan han kom till Sverige från sina klubbar i Mellaneuropa.
Mm.
Men det är dels en grej som stör mig, men det gäller liksom för alla. Nu lämnar vi hela den regelverkssidan. Regelverket är vad det är. Det påverkar, alltså de här spelarna, om vi bara skiter i regelverket och ska ta fram de tre bästa juniorerna, då är det väl de här tre vi kanske ska ha att göra med också. Men jag måste säga att jag blir grymt irriterad att Damien Klara vinner det här priset också rent prestationsmässigt.
Mm.
För att det är verkligen inte en så imponerande säsong. Jag vill verkligen ha det sagt. Jag är inte imponerad av Damien Klaras säsong.
Mm.
Och hans siffror är enormt tvättade av att han står i Brynäs. Det måste vi säga. Jag ser många argumentera på Facebook eller på Twitter för att ja, men, och han har gjort så många viktiga matcher för oss. Om vi tänker tillbaka på Brynäs målvaktssidan den säsongen, Marcus, förknippar du den mest med att vi har sett mycket bilder på bra räddningar eller väldigt mycket bilder på ganska konstiga ingripanden av keeprarna?
Ja, nej, alltså det är väl den mest kritiserade målvaktssidan hittills i ligan.
Sen har Anders Lindbäck stått för mycket av det. Det köper jag. Men Klara har sina rejäla insatser också med fruktansvärt dåliga insatser. Och visst, hans vår är bra. Men om vi nu helt ärligt ska titta på siffrorna. Kommer du ihåg vem som vann guldgallret 2020-2021?
Nej, det gör jag inte.
Det gjorde Kalle Klang.
Ja.
Om vi säger så här, 2023-2024, hur många poäng tar Brynäs?
112.
På vilken plats slutar Brynäs ligan?
Etta.
Och hur många insläppta mål har Brynäs?
Bra fråga.
120.
Mm.
På vilken plats slutar Kristianstad säsongen 2020-2021?
Väldigt långt ner, kan jag minnas.
Allra längst ner, eller, sist. Ja. De hamnar efter Väsby, så då är de. Hur många insläppta mål har kanske den säsongen?
Det vet jag inte.
170, alltså 50 mer än Brynäs. Man har också 64 poäng mindre inspelade.
Mm.
Vem av Kalle Klang och Damon Klara har bäst räddningsprocent med ungefär lika många matcher spelade?
Ja, Kalle Klang.
Det har Kalle Klang.
Mm.
Och jag vill verkligen poängtera det här. Att Damien Klara har siffror som att han skulle stå ungefär i ett bottenlag.
Mm.
Men om man säger så här, Kalle Klang spelar 34 matcher från start, Damien Klara spelar 32 matcher från start. Gissa hur många fler räddningar Kalle Klang gör.
Väldigt många.
Alltså om man jämför, han har alltså 2 matcher mer spelade. Gissa hur många fler räddningar Kalle Klang gör från den säsongen.
Det måste ju vara, alltså, med tanke på statistiken så måste det ju vara nästan 100 någonting mer räddningar.
Kalle Klang gör 146 räddningar fler med 2 matcher mer spelade än Damien Klara. Och lyckas alltså ändå ha, alltså det betyder ju att han får ganska mycket fler skott på sig också och har ändå bättre räddningsprocent. Minns du 2 andra guldgallervinnare i närtid? Typ förra året och 2018 kanske?
Carl Lindbom vann väl förra året?
Exakt.
2018, vem kan ha varit?
Han stod i Västerås och har koppling till Falun.
Ja, det är Samuel Ersson.
Exakt. De här 2 keeprarna spelar ju i totala topplag de här säsongerna, de vinner också. Var landar deras räddningsprocent, skulle du gissa?
Ja, någonstans i närheten av Kalle Klang kanske, skulle jag gissa.
Kalle Klang har alltså 91,9. Klara har 91,2. Nej, de här 2 målvakterna, när de står i topplag och är bra, då ligger de på 93. Så att alltså, om man står i ett topplag och ska vara guldgallervinnande målvakt, alltså då är det runt de här siffrorna man har behövt hamna för att få priset tidigare. Jag vet inte, men jag vill säga att varenda första keeper i princip i hela hockeysvenskan skulle klara av att ha Damien Klara siffror om de stod i Brynäs den här säsongen. Så medioker tycker jag prestationen är. Och frågan är om inte vissa skulle ha haft ännu bättre siffror också. Sen är det, alltså de är inte juniorer, det fattar jag också, jämför sig halta lite. Men det är där vi är. Filip Eriksson snittar, alltså vadå, mer än 1 poäng per match när han kommer in i Nybro. Hannes Hellberg gör ungefär ett poäng varannan match. Hannes Hellberg ligger på ungefär samma siffror som Jakob Olofsson hade när han vann det i Timrå 2019. Hannes Hellberg ligger på de här siffrorna i ett bottenuselt Västerås. Och visst, han gör mycket av poängen på hösten, det fattar jag. Men Hellberg är en av de bästa forwardsarna i det här laget under den här våren, när det har gått så här knackigt. Alltså, det måste vara någon av de där 2, Eriksson eller Hellberg, som ska vinna det här priset. Jag kan inte acceptera något annat. För prestationen, det är där prestationen är. Det är här jag står i min ståndpunkt. De som har efterfrågat och lyssnat på Twitter, eller säger att de ska lyssna, som är på Twitter, det här är min förklaring. Det här är varför jag tycker att det är så sjukt. Och det är här vi lämnar det här segmentet, tycker jag, om du inte vill tillägga något.
Nej, det vill jag inte.
Ja, men vi gör så, Marcus, att vi har väl kanske en kvart, 20 minuter att gå igenom varje lag. Jag säger betygsskalan igen då. 1 är lika med underkänt, 2 är alltså godkänt. 3 är en bra säsong, 4 är en majestätiskt bra säsong, 5. Ska man få en 5, då ska man ha gjort en säsong, alltså ut långt, guds nåde långt, över förväntningarna. Brynäs vinner Hockeysvenskan. Vilket betyg ger du till Brynäs?
Ja, men jag kan inte landa i något annat. Det blir en fyra. Jag tycker att de gör en väldigt bra godkänd säsong för att vara så pass mycket bättre än vad de är. I förhållande till vad de har för förväntningar på sig så hade jag ändå en högre förväntansbild. Och framförallt har det mycket att göra med målvaktssidan. Anders Lindbäck som absolut inte ens kommer upp till nivå. Och sen har de har lite knack i där i hösten mellan precis i övergången till december tycker jag de är, ser inte alls lika stabila och starka ut som de har gjort nu på slutet. Men överlag så har de ju gjort en väldigt godkänd säsong för att vara så pass bra, och det är mycket på grund av förväntan som jag sätter dem på en fyra istället för en fem.
Men du, om vi tänker på betygsskalan igen då, alltså, tycker du att det är mer än godkänt? För godkänt är bara två, kom ihåg det.
Ja, nej, men jag tycker ändå det med tanke på poängstatus som de hamnar
man
på.
Man närmar sig ganska mycket HVs överlägsenhet de här 10 sista matcherna. Jag är nog inne som jag hade länge en trea, men det är nog nästan en fyra. Alltså det är väldigt bra. Och jag tror inte, det var inte jättemånga som pratade om att Brynäs skulle vara så här överlägsna när vi ser slut på poängen. Det är 17 poäng före tvåan liksom.
Ja, precis. Och det är väl framförallt det som man baserade på, tycker jag. Att det blir en fyra. Det kanske hade varit en tre om det bara var någon poäng över SSK. I slutändan så landar de där.
Ja. På andra plats, avgjorde sista omgången, så blev det sist Södertälje.
Jätteimponerad av deras liksom säsong generellt. Jag tycker att det är en stark fyra där också. Gillar verkligen hur de har applicerat liksom sin defensiv och sitt målvaktsspel och integrerat det tillsammans med att försöka pusha för att få en bra offensiv också. Jag tycker att de har gjort det bra även när Videll har varit borta. De har liksom visat att de kan axla det och vara ett bredare lag i år än vad de varit tidigare.
Ja, men många fina rekryteringar också. Jag tänker på Marcus Eriksson är ju en otrolig rekrytering. Han är den här Pitkinen som har kommit in nu som den sista värvningen. Det är ju av alla som värvades i det där sjoket Deadline Day, så är ju han den som är absolut den bästa värvningen. Liksom.
Precis, jag tycker att kombinationen av värvningar i år tycker jag är, liksom, det är top notch på många positioner, och även slut deadline också. Det var väldigt fint spelat av SSK tycker jag.
Ja, men jag landar väl absolut i en fyra också. Jag tycker det här är närmare en femma än vad Brynäs här faktiskt. Men att Södertälje gick ut stenhårt. De sa att de skulle kampa om topp två. Nu löser man det. Inte på egen hand sista gången. Det är ju AIK som tappar det med ungt och mycket. Men att man är ju med hela vägen och racear ganska länge med Brynäs också, faktiskt liksom toppplaceringarna. Så att verkligen, Södertälje som kliver in i slutspel med tro och med hopp, tror jag, med en Videll tillbaka som har ju i sig väldigt mycket om han vill, tror jag. Tredje plats, AIK.
Om man på något sätt kan dela ut en svag fyra, så hade jag nog delat ut den här på AIK.
Oj, du är nere på svag fyra.
Jag är lite så här att jag... Det hade varit en stark fyra om de hade löst det som de skulle ha löst, alltså en andra plats. Det tycker jag var, och nästan till och med en femma hade kunnat vara ett AIK-säsong, skulle jag säga. Men ja, nej, alltså det landar väl på en tråkig fyra i och med att vi har sagt fyra innan också. Men jag kan inte landa i något annat, att jag blev väldigt besviken över att man hade allt i egna händer för att göra en totalt lyckad säsong. Och jag tycker att man schablar bort den på ett sätt som man inte ska göra precis innan slutspel heller.
Nej, men jag tycker liksom att det känns hårt att säga i och med att det skiljer. Det är ju samma poäng och så vidare. Men jag tycker att AIK är en femma i 51 matcher och två perioder. Att man låter den där... För andra, alltså, AIK pratade väldigt mycket inför sång. Man skulle vara topp 6 och man skulle kampa om att liksom bli topp 4. Där är ju fyran, för det gör man på det. Topp 2 tyckte jag aldrig riktigt var AIK. Alltså där hade ingen AIK. Man är så nära att lösa topp 2. Och hade man löst det, då hade jag tyckt att det var en femma. Nu är, jag tycker nog att det är en fyra också. Och sen, visst, det kanske är tråkiga betyg, men jag tycker någonstans det är, alltså man måste vara ärlig med vad man tycker också.
Och sen har jag tycker att AIK, alltså så här, med tanke på hur bra de har sett ut och hur mycket de har tagit poäng mot, alltså så här, bra lag och så vidare, så finns det några liksom down-perioder också som jag tycker att AIK ja, men borde ha kunnat löst lite mer med det materialet som de har. Absolut, jag är liksom inne på att de har en alltså, fantastisk målvaktssida. De har en offensiv som faktiskt inte har syns till i AIK sen tidigare.
Så att, nej, men sen har de ju också en tränare som man har valt att satsa på som nu också börjar få utveckling av spelare. Alltså, ja. Om man ska titta, om jag tittar på min namn Erik Norin, så tycker jag att han den här säsongen har klivit upp till en av Allsvenskans absolut bästa backar. Det tycker jag inte han har varit tidigare. Alltså exempelvis så, han får ju spelarutveckling på flera spelare också, trots att han har ganska rutinerade namn. Djurgården blir fyra, nu kanske det kommer ett annat betyg.
Ja, nej men en trea tycker jag. Det är liksom, jag har svårt att kolla på Djurgårdens spel. Jag tycker att spelet har varit väldigt vacklande. Bra ibland, bra, väldigt dåligt ibland. De löser ändå en fjärde plats trots att de spelar ganska uruselt vissa perioder. Och, nej, jag landar i att det är en trea.
Jävligt starka på Hovet. Det löser ju väldigt mycket den här säsongen. Det är ju tur att man är starkare här inför hemmafansen. För bortaplan är det ju inte bra. Jag vet inte, någonstans godkänt liksom. Men ja, trea, alltså tabellplaceringen är ändå fyra, man får ändå hemmaplansfördel i kvartsfinalen. Det är ju där man ska vara. Så att en trea, jag sitter mest och håller med dig, inser jag. Men att det är svårt att inte göra det heller. Det känns som att ditt resonemang är rätt, att det är en trea. Hade det varit utanför topp 4 hade det nog nästan varit en 2 bara. Där var man ju ett tag. Vi går till Mora då. Jag tänker höja betyget och jag tänker säga 5. Jag hävdar att det var väldigt, väldigt få experter som trodde att det här laget skulle bli topp 6 inför säsongen. Jag satt här och kritiserade och sa att det var en fara för betydligt sämre placeringar. Man har värvat, visat enorm spets i sin värvningsstruktur. Ignacev, Lavainen, Jetman, jag vet inte hur många jag behöver nämna. Mora är en förening som mår bra, men att den här föreningen slutar topp 5 den här säsongen med de 6 lagen som gick så hårt inför, där Västerås inräknat, så är det inget annat än ett jättehögt betyg, tycker jag. Till mitt Mora. Jag väljer att dela ut högsta betyg för den grundserie man står för, inte för hela säsongen. Jag kommer till det senare avsnittet, men en 5-stjärnig grundserie. Jag tycker att det är långt över den förväntan jag hade, att man faktiskt är så klara för topp 6 så tidigt.
Ja, nej, men jag har väl varit inne på det tidigare, nästan varit inne på det mer än vad du själv har varit ett tag.
Ja, jag inser det också.
Så att jag hade väl, alltså så här, jag hade nog lite högre förväntningar på Mora än vad du också hade i min tippning, om jag kommer ihåg rätt.
Det tror jag hade, så ditt betyg kanske borde vara en 4, sett i dina.
Ja, precis, det känns ju också tråkigt att sätta en 4 igen, men det är ju liksom...
Men det är väl snarare att du ska ta åt dig för att du faktiskt var på att Mora skulle bli topp 6.
Ja, kanske. Men det är, alltså så här, jag tycker att det finns så väldigt många bra grejer med det här. Alltså dels bygget som man har gjort, alltså man gör värvningar innan säsongen som har visat sig varit kanske några av de viktigaste värvningar Mora har gjort de senaste 10 åren, typ, känns som. Men alltså det känns som att ni har en tydlig bild av hur ni vill bygga laget, och det känns som att så här, ni har era toppspelare ganska klara, och sen fyller ni på med riktigt, riktigt bra spets även på backsida.
Precis. Ja, men och precis som du säger, att när man har det, om de här värvningarna man då fyller på med inte levererar som man har tänkt, då är man ju inte topp 6. Alltså, är Ignacev en dålig keeper? Är Lavainen en halvbra back? Och är Jetman en bluff från Kanada? Så är ju det här laget på 8:e plats kanske, 7:e plats. Alltså, det är någonstans där vi måste vara ärliga med att säga också att det är jävla spets man har hittat i viktiga värvningar. Ja.
Precis, och sen tycker jag, alltså, så här, det här receptet som Mora ändå använder sig av, alltså, känns som ett recept som flera borde ta vara på. Alltså så här, det här med att man sätter en struktur över tid som är väldigt bra, sen så fyller man på med några spelare, sen vågar man lyfta upp spelare kontinuerligt med speltid som är talanger som man tror på samtidigt, för att fylla på även från liksom så här, inte bara rutinerade dyra värvningar eller spelare som man tror kommer att liksom fortsätta vara spelare som ska göra det, utan man liksom vågar bygga på och fylla på, alltså successivt, lite lätt med bra stjärnkorn, alltså korn också kan man säga. och vågade värvningar med Ignacio som är en av säsongens kanske bästa värvningar också. Så att alltså sportjobbsarbetet och hela liksom arbetet med att fylla på med nytt har ju varit bara guld. Och jag tycker att spelet i sig, passningsspelet framförallt, har jag reagerat på i hur bra det flyter ofta. Ja, sen kanske det är till och från, absolut från match till match, men jag tycker att det är absolut den stora styrkan som Mora har, är att man spelar sig väldigt, väldigt bra in i situationen, man spelar sig ur situationen väldigt bra. Jag tycker att det hela tiden klaffar där också.
Precis, och det är ju också tydligt att när Mora är inne i form så är det här nyckeln. Sen när man sen går ur form, då försöker man spela exakt så här, men då sitter inte passningarna på bladet. Passningarna kommer lite för sent, man väntar lite för länge, och då skapar man ju massa lägen om motståndarna istället på ett sätt som är, ja. Björklöven blir till sexa.
Ja, i enlighet med förväntningar så är det en stark tvåa.
Från tvåa tycker jag också. Jag tycker att det är max godkänt. Jag tycker att Björklöven ska vara högre än sexa.
Absolut. Jag tycker bara att de slarvar bort sig själva lite under säsongen. Jag tycker att det blir alldeles för mycket stök i, man fokuserar på fel saker, och jag tycker att de får
väldigt
igång
identitetslöst
spelet.
Också tycker jag att det blir. Man har ingen tydlig identitet som man haft de senaste säsongerna, utan mest att man har kvaliteten som räddar mycket matcher.
Ja, men för man har allting som krävs för att komma topp tre. Alltså man har allting,
det har man verkligen.
I verktygslådan, men man använder det inte på rätt sätt, tycker jag. Och det är också återigen en fråga liksom, om det är fel i båset eller om det är fel på planen. För att det känns som att de försöker spela sig ur saker mycket svårare än vad de behöver ofta.
Jo, men och sen tar man lite för lätt på grejer också. Jag tycker man slarvar bort väldigt mycket med enkla misstag i försvarszonen. Alltså, vad har man för självbild? Att man är tydligt topp två lag. Ja, det var lättare när inte Brynäs och Djurgården var nere kanske. Tänker jag.
Nej, för att Björklöven har alltid, tycker jag, haft en väldigt, alltså har haft det väldigt svårt att vara favoriter. Och det tycker jag är ett stående liksom. Jag har varit stående varje år som har varit liksom att nu förväntar man sig någonting av Björklöven, istället för att det har varit tvärtom, att de har liksom kommit lite från ingenstans och varit några som har utmanat.
Och med lite från ingenstans menar du att man är tippade typ 4-5 och blir 1-2?
Ja,
nu är
man
tippade av många topp 2.
Ja, precis. Man har liksom en förväntansbild att man skulle nästan utmana Brynäs, och så är man inte ens i närheten.
Precis.
Tycker jag är väldigt underkänt betyg.
BIK Karlskoga blir 7.
Ja, nej men alltså jag tycker 4. Alltså, jag tycker verkligen att BIK Karlskoga, jag hade absolut inga förväntningar på att de skulle hämta igen och komma till den här positionen.
Nej, men tänk nu också om du tänker hela grundserien. Alltså jag förstår, våren är väl en 5, men om vi nu tänker in den här hösten också, så tycker inte mitt helhetsbetyg på hela grundserien är inte 4, det är nog en 3. Men alltså det läget man sätter sig i och det man gör under våren för att sist bli 7, ja, det är ju otroligt imponerande.
Men för sen
vad tippade man dem någonstans? 7-8 typ, det är där de slutade slut.
Ja, precis. Men jag tänker också att så här, det som man ändå har som förväntansbilden var ju liksom aldrig att de skulle ens utmana topp 6.
Nej.
Jag tycker ändå att de är tillräckligt nära för att utmana Björklöven här.
Ja, men jag köper det. Jag köper det.
Och därav tycker jag att det också landar på ett betyg som är mycket, alltså, mer än godkänt, för att de, liksom, de är ändå där, de är med. De hade lika gärna kunnat vara i topp 6 med tanke på hur Björklöven såg ut den här säsongen. Ja, så att jag tycker verkligen att sättet de vänder på den här säsongen och får att funka och verkligen börja lira bra hockey, nej, jag tycker att det är övergodkänt faktiskt.
Ja. Åh, 8:e plats, Marcus, hittade vi till slut Almtuna som fortsätter att sluta på play-in-plats.
Absolut. Tycker jag också. Alltså, ja, det är väl en 3, känner jag spontant. Alltså, varken mer eller mindre där man förväntar sig.
Nej, men någonstans är jag väl godkänt för Almtuna att klara sig kvar utan kval. Så förutsättningarna ser ut. Och när man då slutar till sitt 8 eller 9, menar jag, Nu har vi glömt Nybro, tror jag.
Ja, jag tänkte också. Jo. Jag tyckte det såg ut som att jag tänkte, har du en annan tabell än vad jag har?
Det är jag som helt fel. Vi är på 9:e plats och börjar därför prata om Almtuna nu före Nybro. Men det är en 3:a.
Ja.
Tycker jag också. Hamnar man på play-in om förutsättningarna är, så är det en 3:a.
Mm.
Skit i Almtuna, Nybro. Slutar 8:a. Snart ska vi till 10:e platsen.
Ja, nej, men alltså, jag kan inte landa in något annat. Att man måste ge, jag måste ge Nybro en 5:a. Jag tycker att den här är allt över förväntan. Långt över förväntan. Alltså, jag trodde inte att Nybro varken skulle hålla sig så pass långt in i serien som de gjorde, plus att de skulle spela så pass bra som de gjorde. Var jag väldigt förvånad över, och mycket landar väl i att Samuelsson har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb med det här med de verktygen han har. De gör bra värvningar. De får bra utdelning av liksom gruppen som helhet, tycker jag också. Så att, nej, jag kan inte landa i något annat att det är en 5:a.
Jag landar i en 4:a. Jag tycker att Nybro ändå pratades om att de skulle kunna utmana om framförallt play-in och så vidare. Sen ska man också göra det i Hockeysvenska som nykomling. Jag tror att jag är imponerad av att de gör det. Nu är det bara grundserien vi bedömer, men att de sen också går vidare från play-in och spelar slutspel, där tycker jag att vi börjar närma oss 5:an, eller där är vi på 5:a för mig. Så att, ska vi se mer hela säsongen så 5, men bara grundserien, ja, jag är nog på en 4 trots allt att vi är, de är på en play-in-plats, sen är de 8, de är inte 10, alltså visst, det finns grader, men det är klart att det är ett av lagen med den absolut bästa säsongen, sett i förutsättningar. På 10:e plats då, inte 9:a, så hittar vi istället för mig en solklar 5:a. För Kalmar tippade alla sist.
Mm.
Och de är så långt ifrån sista plats man egentligen kan vara, tänkte säga. Men det är man inte såklart. Men man är väldigt långt ifrån att komma sist. Mm. Man har 74 poäng. Västervik som blev sist fick 38. För mig, solklar 5:a. Jag behöver inte säga så mycket mer så, känner jag.
Nej, jag tycker också så här, värvningarna, alltså Teofridis, hur bra som helst. Jag tycker att det är
Kim Strömberg, liksom, hur bra som helst. Alltså vilka värvningar. Ja.
Jag tycker bara att man kommer in, man hoppar in i den här lite på i efterhand också, i en liga.
Som man, ja, men liksom, alltså, förutsättningarna Kalmar fick att komma från division 1, man får det beskedet i typ juli, det är typ 2 månader till säsongstart och man ska värva hela laget.
Mm.
Med de förutsättningarna ska det inte gå att bli ett play-in-lag.
Nej.
Det ska inte gå.
Nej.
Och ändå så gör de det. Och det är så sjukt imponerande.
Ja, ja, det är otroligt.
Ja. På 11:e plats hamnade de till slut. Vår första 1:a, får jag föreställa. Men Västerås.
0,5.
Alltså, men alltså, går det att ge sämre än 1? Nej, det går inte, för jag har satt skalan. Men alltså, om vi ska gardera alla betyg så får ju Västerås det sämsta betyget. Så enkelt är det ju.
Ja, nej, men det är en havererad säsong. De skulle utmana topp 6. De hade visionen att gå upp i år.
Ja.
Det var
de
så
värvar svindyrt.
Ja.
För
och inget fel egentligen. Inget ont om värvningarna så. Jag tycker att det är liksom vältänkta värvningar som egentligen bara inte får utfall egentligen i det här laget. Och
men får de också inte det? Komark blir 4 poäng.
Ja, jo, absolut.
Görsic är bra, Hutchison är bra, Dimitri är bra. De är ju bra.
Mm.
Och ändå så är vi helt... Mm. Ja.
Ja, jo, absolut. Alltså, det sen beror det på definitionen av utfall, på om det är bra som helhet eller om de bara gör poäng framåt.
Ja,
det är väl lite delande i att de får liksom aldrig att klaffa som helhet och som enhet.
Och inte över tid.
Nej.
Det klaffar i 4-5 matcher, sen är man dålig igen hela
precis.
Tiden.
Liksom. Ja. Och man tänkte ju, man satt ju här och tänkte innan säsongen att nu är det liksom, nu har de förändrat det mesta, när de gjort om och gjort det kanske på rätt sätt och verkligen tänkt att nu gör vi den här pushen för att verkligen komma upp i den här nivån som vi har haft inne i, alltså i sig hela tiden. Och så får man liksom en riktig platt säsong som slutar i utförsäljning och ja, burop egentligen från fansen.
Ja, vad var det? Alltså, visst, jag kan inte vara för stor vän av pyroteknik, men den här banderollen de brände där det stod Gulsvart 2024.
Mm.
Det är ju 5 plus supportertifo, givetvis, om man ser till vad en support ska vara, tycker jag. Ja. Jag tycker att det är så vackert. Med brandlarm och allt som jag precis ser. Ja. På 12:e plats blev Tingsryd med god marginal ner till nedflyttningsplatsen.
En 3, tycker jag.
Sätter du högre än 2 på det?
Ja, men det tycker jag. Alltså, så här. Nej, men jag trodde ändå inte... Eller, ja, okay,
det kan ju inte vara mer, nej, ja, men det kan inte vara mer än godkänt att klara sig kvar.
Nej, det kanske var lite.
Det kan inte vara en överprestation att de klarar, att de blir 12. Nej.
Nej, nej, men jag tycker ändå att det är en prestation som ändå ska berömmas. Jag tycker att Tingsryd i slutändan gör det tillräckligt bra för att vara lite på överkant av tvåan i alla fall.
Ja, men, det är väl marginalen ner i sådana fall då.
Men precis, man har liksom till godo ner till Östersund med 12 poäng, så att jag tycker att det är ändå en prestation att försöka berömma ändå.
Såklart två för mig, alltså Tingsryd, allt det handlar om är ju att bli att inte bli botten två. Det löser man ganska så, alltså man löser det mycket på rutin, upplever jag också. Alltså det är bara Tingsryds hockeysvenska rutin som bara skriker igenom, framförallt mot laget som sen blir på plats 13 Östersund. Men att skillnaden truppmässigt på de två lagen är ju ingen. Det är ju exakt samma trupper. Men Tingsryd har bara lite mer hockeysvenska rutin. De fattar vad som krävs för att ta de där extra poängen. Det handlar om att chocka i rätt läge, typ Brynäs borta. Det handlar om att ta en extra hemmamatch där man kommer ut och är lite extra bra. Alltså de gör det, de har rutiner för det där. De har rutinerade spelare för det också. Och det där, det gillar jag alltid att se. Det är jag svar för. Östersund, Västervik, klumpar vi ihop 2-1 eller var landar vi?
Ja, nej, men Östersund får ju bara en rejäl baksmälla från förra säsongen, tycker jag. Jag tycker att de inte alls kommer upp i nivå. De borde ha, tycker jag, bättre nivå och lite mer liksom att hämta år 2, kan jag tycka. De har lite bättre förutsättningar med lite mer pengar i kassan, men jag tycker ändå att de får aldrig riktigt igång det, tycker jag.
Nej, och det är ju uddlöst av Guds nåde.
Ja.
Alltså, Anderbergs mål förra året saknas ju. De har ju ingen som gör de där målen.
Nej, riktigt. Precis. Och sen om man kan ge en liten bonus i att man har ändå en del poäng ner till sista platsen, är väl ändå att man tar ju, alltså, en del
poäng upp också. Alltså det, fortfarande, det är under ett poäng i snitt per match när man avslutar. Nej, det är inte tillräckligt bra. Så här. Men sämst av de alla, Västervik, ja, etta, och sen är vi klara, eller vad finns det att säga? Du var väl helt rätt på det. Du tippade Västervik 13, för alla var så överens om att Kalmar skulle vara sist, men du var ju rätt på att det är Västervik som kommer att kvala igen. Ja.
Nej, men jag ser bara inte hur de hör hemma i Hockeyallsvenskan nästa säsong heller. Det gjorde jag väl inte förra året.
De åkte ur förra året. Nej, men vi är ju i läget igen. Nu leder de i den här playout-serien, mer om det sen, eller i ett annat avsnitt, men även om de skulle klara sig kvar, så finns det ju ingen framtid som utvisar att man nästa år kommer tro att Västervik slutar något annat än sist.
Precis.
Det var genomgången. Nu kastar vi oss över och pratar slutspel tillsammans med Radio 1970. Vi säger väl tack för att ni har lyssnat här och nu, för att jag tror att vi inte kommer göra det där. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Spela sarg ut, och så syns vi nästa vecka. Då sitter vi här igen. Sarg ut och Radio 1970 tillsammans. Den här gången inte i någon slags julutstyrsel, Jesper, du som var med förra gången. Utan den här gången med ett brinnande slutspel, får vi säga. Det är ju två matchserier som redan har hunnit dra igång, men vi ska väl på något sätt försöka snacka upp slutspelet, vad vi tänker inför, blir det för mycket att säga, för det har ju redan börjat. Men att vi är mitt i det. Hur är er känsla som inte är igång, tänker jag? Hur taggade är ni på 19.00 måndag just nu?
Vill du börja, Jesper, eller ska jag börja?
Ja, jag kan börja. jag är ju inte så här supertaggad faktiskt. Och det är väl inte för att jag inte är taggad på hockeyn och inte på Löven så. Utan man går väl in med en sån här känsla av att vi kommer att åka ut typ. Så att jag vet inte, det är väl någon typ av försvarsmekanism. Att man går in med en ganska så här otaggad syn på det hela. Sen när väl matchen är igång och det kickar igång och det kanske står 1-0 till Löven eller 0-0 och matchen är igång, men då kommer man ju sitta där och vara svinnervös och liksom, då är taggen på ett annat sätt. Men just nu så lite så här tillförsikt går in med det, mycket att vinna, men det känns som att vi kan åka på en smäll ganska direkt, så att jag är lite så här försiktigt taggad.
Du då, Sebastian?
Nej, men jag känner väl lite likadant. Eller så här, grundserien har varit helt jävla värdelös. Den har varit så otroligt usel. Så det är skönt bara att det är någonting nytt. Och är det så att vi torskar den här matchen mot Djurgården, då är det så. Då är jag nöjd med sommarlov, för man behöver lite vila från hockey nu. Så jag är taggad på att det drar ihop sig, kan man väl säga.
Ja, Marcus, du sitter ju här då i den här liksom, det som man ibland önskar, men ditt lag har gått på sommarsemester, golfklubben är framme och du kan sitta och njuta av liksom slutspelshockey objektivt.
Mm.
Vilken match är du mest taggad på, skulle du säga så här?
Oj, alltså, shit, jag kommer ju stå där och putta framför tvn samtidigt som jag kollar på hockey. Det känns ju som att det är, alltså jag är ju väldigt generellt taggad på alltså Djurgården Björklöven, bara för att den plockar ju upp kanske lite där den lämnade förra året på något vis, att man vill ju ha den här chihuahua-hetsen även som det var förra året. Att det känns som att det är mycket otalt mellan de här två lagen och det ska bli otroligt spännande att se hur de kommer ut och hur mycket gruffs det kommer vara i den här matchserien. Jag är otroligt spänd på just den matchserien också.
Ja, men jag tycker att vi stannar väl kvar i den matchen då. Jag håller ju den, om jag bortser från Moras matchserien, men den som jag känner väl är absolut kanske mest svårtippad på förhand. Och att Visst att Björklöven har en väldigt tuff grundserie bakom sig, men inte har väl Djurgården rosat marknaden så himla mycket heller. Det är väl två lag med en lite sämre säsong kanske som kommer in, och nu ska det bli lite av en rond två också, där rond ett gick till Djurgården förra året då, i en semifinalserie som man ändå kommer minnas som är en väldigt bra matchserie. Men vad tror ni, att ni har någon chans? Alltså, vad ser ni? Vad är liksom Björklövens chanser att gå vinnande ur den då?
Ja, men jag skulle säga så här. Vi har nog aldrig en bättre chans än nu att slå Djurgården. Det känns som att de har varit lite... Eller som du var inne på, liksom, deras säsong inte heller varit så hemskt bra. Och när vi har mött dem har jag inte tyckt att de har varit övermäktiga på något sätt. Utan det känns lite 50-50. Med lite tur så går det ju vår väg, tror jag. Men... det är inte en övermäktig uppgift för oss. Det är det nog inte.
Nej, det är det ju inte. Alltså, skulle man gå på någon typ av odds eller någonting, det är klart att Djurgården är favorit. Men kollar man lagdel för lagdel så kanske de inte är superfavorit egentligen. Alltså, visst, de har ju fina toppar liksom och så vidare. Men Björklöven har ju ett ganska komplett lag. Men Björklöven har inte fått ihop det. Så är det ju. Det är ju ingen snack om det. Men Djurgården blir ändå femma i serien. De har haft tufft mot AIK till exempel. De har inte ens varit bäst i Stockholm. Och liksom, de har inte gjort någon så här supersäsong. Men det Djurgården har på Björklöven är det mentala. Och det mentala är ändå så pass stor del i spelet. Och där leder ju Djurgården by far. Och jag är lite rädd för att när väl pucken är på väg att släppas. Djurgården kör sin introlåt. Det är fullsatt. Det är varmt som fan på Hovet. Alla skriker att Björklöven kommer se lite skitnödiga ut igen. Att det liksom kommer in det där igen i kropparna. Det är samma spelare, visst man varit med där. Men de vet också hur det kan vara. Det kan lika gärna bli utvisning Löven efter 25 sekunder. Och så pang 1-0, då är det igång liksom. Så att för Björklövens del, då gäller det att, vinna det mentala spelet. För rent spelarmaterialmässigt, då har ju Björklöven ett av de bättre lagen i ligan. Djurgården också. Men jag skulle nästan säga att Löven har bättre lag rent spelarmässigt. Men mentala har inte riktigt kliffat. Så ser jag på matchen.
Vad ska Björklöven göra för att vinna det mentala då?
Alltså det är också lite tillfälligheter tycker jag. Alltså de måste ju få in puckarna när det väl liksom lägena kommer till, att Morak-sidan verkligen är där, att de känner att de är med direkt i matchserien. Så att det är lite så här tillfälligheter, att vissa grejer i matcherna måste gå Björklövens väg. Såklart vinna första matchen hade ju varit guld, men känna att de är med, att de liksom kan utmana Djurgården rejält och kan hålla det mentalt. För i fjol då förlorade Björklöven mentalt. Så såg man ju Weigel, visst det var kul och sådana bitar, men det var väl inte sådär, ja det vart ju inte bra Sebbe.
Nej, det blev det inte. Sen så vill jag bara, om jag kan lägga till en sak, så är det väl att vi bör spela med intensitet, att vi, alltså våra checking lines och våra brunkare faktiskt spelar fysiskt. För vi har haft en tendens i såna här matcher att bli små. Bli väldigt, väldigt små och inte spela fysiskt, vilket gör att det andra laget får helt enkelt får föra matchen konstant. Så att vara på tårna där, det kommer vara viktigt hela matchen igenom.
Tänker du på något, Marcus? Jag har en tanke annars.
Ja, alltså jag har ju ett stående liksom problem som Björklund har haft lite över hela säsongen som de behöver lösa. Jag tycker att de hela tiden har spelat väldigt på små marginaler och försökt chansa lite i många, alltså olika delar av banan där man typ spelar, man spelar lite som att man vill spela skön hockey fast det inte behövs ofta, tycker jag. Det blir lite nyckeln till om Björklund kan lösa ut det lite mot Djurgården. Framförallt, men sen tycker jag också så här, det är ju inget felaktigt Djurgården som man möter heller. Jag tycker att Djurgården har haft väldiga problem med att man spelar väldigt långsamt också i uppspelsfas, och man är liksom så här, man är ganska exponerade för att bli fastkörda i egen zon, tycker jag. Och där tycker jag att Björklund har sin, alltså lite mer explosiva forechecking också, som jag har liksom, det är väl lite av vad de olika behöver lösa, tror jag i alla fall.
Ja, men det kan du nog rätt i. Alltså nu har ju Björklöven också adderat med finnarna Sacke Hemmeläinen och Lenni Killinen bland annat, som har bildat en kedja med, ja men de har ofta gått med Mustonen, och där, det har ju verkligen blivit en sån check-in line, så att där tror jag kan bli en liten X-faktor för Löven om de kommer igång bra mot Djurgården.
Men skulle inte också Björklöven, men skulle man inte behöva grisa lite? Alltså Djurgården, är det något med den här sången, så är det väl med lite sköra också. Jag tänker att ska man inte skicka ut Mustonen och grabbarna och faktiskt köra på Kryger och de här som har haft lite enkla skadeproblem, att utmana dem verkligen, ja men som ni har varit inne på, men verkligen utmana dem fysiskt och se hur de står upp mot tungt fysiskt spel, för att jag är inte säker på att Djurgården klarar av att stå emot den enorma fysiken, framförallt inte vissa spelare som har tydliga skadeproblem. Visst, Kryger, det kanske inte är en fin smäll att få den här sista, men att han ska bli så långvarig skadad i slutet av säsongen med den tacklingen han får där i derbyt. Jag vet inte om jag tycker att den ser så farlig ut när den träffar, eller hur känner ni? Men att, känns som att Björklöven, nu vet jag inte hur er skadesituation har sett ut, men att ni har ju kanske lyckats hålla er lite mindre skadedrabbade den här säsongen än vad ni har gjort tidigare säsonger i alla fall.
Ja, lite grann.
Ja, kanske inte Schilke i hotline då, men liksom.
Ja, nej, men det har väl sett lite bättre ut på den fronten, tycker jag. Så ja, men jag tror också att det där kan vara en grej. Som Björklöven bör ta tillvara på, att gå hårt mot deras spelare, för det är ju lite som de säger, de är lite sköra och så, och det blir ju liksom, gör man det tidigt, då skapar man ju ett mentalt övertag också, så
ja, men för jag upplever att Weigel gjorde väl det förra året, sen gjorde han det kanske inte jättesnyggt där på Vejdemo, men ni får ju med i match 1 då, och det känns som att i alla fall i en match så har ni det mentala övertaget innan Djurgården förra året synar liksom hela Weigel-cirkusen och tar tillbaks kommandot. Men att, jag är inte säker på att de klarar av att göra det om man går samma väg i match 1 i år. Nu är den på bortaplan istället för hemmaplan. Men, hemma borta då, hur tänker ni där? Det är Djurgården som är ett fruktansvärt dåligt bortalag. Tyvärr kan jag inte säga att Björklöven är ett sjukt starkt hemmalag den här säsongen. Men att hur matcherna är Vimpos, hur tror ni att de kommer utveckla sig när matchen väl vänder hem då?
Ja, men i fjol så var vi ju inte bra hemma i slutspelet. Men det beror lite på hur det går de två första matcherna. Klart kan man säga ju alltid det, det är ju så jävla trött uttryck, men kan man vinna en av de första två? Men det ligger ju ändå någonting i det. Kan Björklöven komma hem till Umeå med 1-1 i matcher, så då är det lite vind i seglen, och då blir det tufft för Djurgården. Men det är en fredag hemma i Umeå, fullsatt, folk dricker och allmänt liksom arg. Och en söndag hemma också, och Löven har även skärtorsdagen hemma, så Löven har ju väldigt bra matchdagar hemma. Djurgården har måndag och onsdag, visst det kommer vara drag, men det blir inte på samma sätt, så att kan Löven komma ut bra och ha publiken med sig, så ja, men Mora var ju uppe för inte allt för länge sedan och hade en ganska tråkig match i Umeå, och när Löven väl får till det, ja men då kan ju Löven vara jäkligt bra och bra hemma, så att det är klart att det är fördel Djurgården som har hemmaplansfördel, men både och kör två hemma, två borta. Så vinner du en borta, så då är det ju som, då har du tagit tillbaka fördelen direkt. Så att
Ja, men det är ju också intressant just med det här schemat hur det läggs. Hemmaplansfördel och Djurgården får matchen alltså måndag, onsdag och sen eventuellt tisdag, medan ni får fredag, söndag, skärtorsdag. Det är ju också, det går ju ändå att liksom diskutera upplägget, kan jag känna, när man ser det. Att
det är ju betydligt
att jag har början på veckan.
Det måste man säga. Nej, men det blir spännande. Det blir kul att se. Och ja, jag vet inte om vi ska tippa matcherna, men det kan nog...
Det tycker vi ska göra.
Mycket väl gå till 7 matcher i alla fall, det tror jag.
Ja, vågar du på en? Ska vi köra tippning varje match?
Det tycker jag. Ja, men det kan vi göra. Men jag tippar att Björklöven förlorar 4-3 matcher.
Och då får jag så här... fan, måste jag tippa att Björklöven ska gå vidare?
Nej, det måste du inte.
Nej, jag måste inte, det var skönt. Nej, men varför inte? Jag kan väl ändå vara lite positiv och ändå tro att vi gör det. Så 4-3 till Löven. Visst, varför inte?
Marcus, domedag eller?
Ja, nej, men jag tror ändå att det blir 4-2 till Djurgården. Skulle jag. Jag tror att de blir för starka i slutändan.
Jag är nog inne på samma linje, att Djurgården tyvärr kommer att vinna. Jag funderade ett tag på om liksom Björklöven, alltså om ni fortsätter att vara... Alltså ni måste ju upp någon nivå ändå. Jag funderar på om ni inte klarar att ta det upp en nivå, då kan det väl här, det skulle kunna bli så här 4-0, 4-1 Djurgården nästan, om du vill se riktigt illa, jag är inne på. Men jag vet inte om jag vill vara så negativ när vi sitter här med er. Så jag säger 4-2 Djurgården också då. Men ja, varning utfärdad. En annan matchserie som har dragit igång idag, den som folk tror ska bli absolut mest ojämn, började... Kanske precis som vi tänkte, att Brynäs tog ledningen med 1-0 i matcher. Kanske inte med det resultatet vi trodde, tänker jag. Men Brynäs leder med 1-0 i matcher efter att ha vänt 1-0 underläge i tredje perioden mot Nybro på hemmaplan. Tankar om, har ni sett någonting idag?
Jo, jag såg 88% av matchen kanske. Om jag ska göra en uppskattning. Nej, men jag såg det mesta och jag lyssnade på det mesta annars när jag höll på med lite annat. Och ganska väntad match, tycker jag. Jag trodde inte Brynäs bara skulle gå in och köra över totalt. De har varit ledare ganska länge. Nybro är inne i det. Nybro har en bra tränare, de har en bra keeper, de har bra spelare framåt, framförallt finnarna. Så jag trodde absolut att de skulle ge en match, men kanske mer än vad jag trodde då. Jag trodde att Brynäs skulle komma igång mer, men det hade lika gärna kunnat Nybro kunna vunnit, så att en bra första match för Nybro. Samtidigt så det är 1-0 i protokollet, skitsamma om det står 5-1 eller 7-1 på tavlan, det är 1-0 i matcher, så att Brynäs är igång och vinner programenligt, men ett bra Nybro som inte alls ska be om ursäkt, tycker jag.
Nej, ett Nybro som tror på det. Alltså, jag tänkte att man skulle känna sig kanske eventuellt i värsta fall lite nöjda, att nu är vi framme i kvartsfinal, här tar det stopp och bara leka med den tanken, men man tror ju på det. Sen är det ju en minut där i tredje perioden där Brynäs höjer det till en nivå som jag hoppas att de inte hittar i för många minuter under det här slutspelet, för att då tror jag att det blir väldigt ojämnt, väldigt långt, alltså, då kommer det bara vara en transportsträcka om de hittar den här nivån mer och mer, för det var där när de väl sätter fart den minuten, så är man, då är Nybro väldigt små, upplever jag.
Nej, men det är ju, alltså så här, jag tycker att Nybro, alltså absolut jättebra insats, och man får ändå höra kommentatorerna kommentera efteråt och säga att det är svårt att se i dagsläget att det här ska bli 4-0 till Brynäs, och bara det är ju ett övergodkänt betyg mot, alltså till Nybro. Och sen, ja, givetvis Brynäs ska ju kunna, alltså det känns som att de ska kunna promenera genom det här. Jag tycker bara att Nybro täpper igen så pass bra mot ett sånt starkt offensivt Brynäs, säger ju allting egentligen. Jag tycker att det är väldigt imponerande att börja så mot Brynäs. Det sätter ju ett statement också. Att det blir lite så här, vi är inte så enkla som ni tror att vi är. Och det tycker jag är väldigt imponerande av Nybro.
Jag har egentligen inte så mycket att tillägga, för jag såg inte matchen. Så det blir väldigt svårt. Men jag kan säga så här i alla fall, att jag kan sticka ut taket och säga, jag var faktiskt en av dem som sa, det här blir inte 4-0. Utan jag har känt att Brynäs är ju dödliga som alla andra. Och de har haft svårt mot lag som anses vara lite sämre. Precis som många andra topplag har haft.
Det känner man inte igen.
Ja. Nej, precis. Nej, så det är oroväckande om den där högsta nivån som du snackar om, Erik. Men jag får kanske kika där och se hur det såg ut.
Ja. Vad tyckte du om matchen, Erik?
Nej, men så, som jag sa, Nybro ger en chans. Jag trodde Brynäs skulle vara bättre. Jag är väl en av de som snarare har sagt att jag tror att det blir 4-0. Kanske att Nybro löser en fight nere i Liljas arena, den där ladan. Jag vet inte om den står kvar ifall det skulle bli en match för Nybro, men ser man kvaliteten på lagen över hela banan, så finns det inte en punkt förutom målvaktssidan där det är jämnt med de här lagen, utan Brynäs är så mycket bredare, så mycket spetsigare, så mycket mer rutinerade av de här situationerna. Ja, visst, Tommy Samuelsson kanske skulle kunna träna bort Niklas Hjellstedt från några matcher. Det blir ju Hjellstedts prov på allvar det här att han måste, men känslan är lite som du sa, Jesper, att första matchen Nybro in i det, Brynäs var inte riktigt det. Brynäs kommer hitta nivån mer och mer.
Mm.
Ja, men kanske att Nybro kan lösa match, men jag är fortfarande inne på 4-0, måste jag säga. Jag måste säga att jag är inne på 4-0. Jag tror att Brynäs bara härifrån kommer tåga på matchen om 2 dagar. Det känns som att det blir transportsträckat till 2-0 i matcher. Sen vet jag inte riktigt hur Nybro kommer reagera när man kommer hem på hemmaplan. Man fortfarande tror på det lika mycket som man gör i en första match.
Ja, nej, men det blir intressant att se i alla fall både Nybro och Brynäs hur de tar sig an match 2, för nu har ju Brynäs tagit 1-0. Allt enligt plan, även om inte spelet kanske satt till 100%, men det tror jag lite grann de skiter i. De är nöjda att de vann matchen, men det blir ju kul att se match 2. Jag tänker, ja, men Nybro, kan de gå ut lika frejdiga, tro på det lika mycket och liksom bara köra? Det blir intressant att se faktiskt, att det vore ju ingen skräll nu om Nybro skulle ta match 2, men ja, men man ska nog inte räkna bort dem, men de måste ju vinna match 2, annars är det ju, ja, annars är det ju över, det tror jag ju, absolut. Sen tror jag inte de kommer gå vidare ändå, men det vore kul om de kunde ge en liten match i alla fall, så att det inte blir allt för enkelt att ta sig vidare till semi.
Ja, jag tänker på tal om den klyschan som du sa, Jesper, att det är ju alltid bra att vinna någon av de 2 första matcherna, men i det här fallet, sett i hur bra Nybro har varit på hemmaplan kontra bortaplan, och hur, alltså vad jag ser för bild framför mig, hur den där arenan kommer koka. Mm. Tänk om Nybro kan komma till Liljas arena med 1-1 i matcher.
Ja, oh, shit.
Och så leda i match 3 ju med 1-0 eller något sånt där. Då jävlar
det. Ja, men alltså en tidig 1-0. Ja, men precis. Det är något sånt man vill se. För då ställs ju Brynäs. Då får de ju en ärlig fråga. Visst, de får 1-0 tidigt i 3-perioden. Det är en fråga, men det är inte en fråga av högsta kaliber egentligen.
Nej.
Men
nej,
den frågan att, ja, men nu håller vi på att ligga under i matcher här mot ett Nybro i den här arenan med den här inramningen.
Mm.
Då kan man ju börja fundera lite på riktigt. Men jag får snarare känslan att jag tror att Brynäs vinner match 2 ganska enkelt, 2-0. Och då undrar jag lite, vad kan vi förvänta oss av Nybro om det vänder hem till Småland med 2-0 i matchen till Brynäs? Jag kanske inte, alltså visst, trycket kommer ju vara magiskt, men jag kanske ändå inte tror att laget kommer riktigt leva upp till det. Jag vet inte, vad tänker ni där?
Ja, alltså de kommer inte ge upp såklart.
Nej.
De kommer ju köra på, men det är klart att det kommer ju vara en liten annan mental inställning. De har spelat 3 matcher innan också, 2 matcher. Alltså de kanske lite mer slitna också än Brynäs, så att de måste ju vara smart framförallt. De måste ju spela på lite resurshockey lite grann, och för att kunna ens överleva hela kvarten. Jag menar, då ska de vända om och ta 4 matcher av 5 möjliga, så att ja. Ska Nybro vända ett 0-2 underläge mot Nybro, då måste man ju spela sjukt smart också, så att jag vet inte, jag tror inte på det då, men det är inte 0-2 än, så att det går inte att räkna bort då.
Nej, sorry. Vad tror du, Marcus? Vad väntar i Liljas arena?
Nej, men förhoppningsvis så kan de ju hämta energi framförallt, alltså från den publiken och trycket som blir i den där lilla ladan, och hämta liksom så här, ja, men kan man hämta en match därifrån, så tycker jag att det blir liksom väldigt intressant att se. Alltså jag förväntar mig bara egentligen att Nybro ska försöka trötta ut Brynäs lite grann till framtiden. Det känns ju inte som att man någonstans hoppas om att det ska vara någon form av guldhistoria som Nybro skriver, men jag tror att det kommer att ställa lite Brynäs på prov där nere, kan jag tänka.
Ja, nej, men det blir
något att
det blir
tillägga, Sebastian, eller ska vi tippa? Men,
jag är väl lite inne på samma spår, just där med hemmamatchen och publiken där, att jag tror oavsett om det står 1-1 eller 0-2 i matcher till Brynäs, när de vänder till Nybro, så kommer det nog vara, alltså just den matchen kommer vara extremt tuff för Brynäs, för man måste ju tänka sig publiken där i Nybro, de är liksom i en kvartsfinal mot Brynäs.
Det, efter hur många år alltså, av sorger i Hockeyettan också.
Ja, säger, ja. Så oavsett så kommer det vara ett helt magiskt tryck där. Så den matchen kan, det är ju nyckelmatchen, känner jag just nu. Inte nödvändigtvis den här andra matchen, utan just den tredje matchen hemma där för Nybro.
Ja, tippning. Sebbe, du kan börja. Nu vet jag att det är matcher också.
Ja, men jag har ju sagt att Nybro ska plocka åtminstone en match. Så jag får väl gissa på 4-1 till Brynäs.
Jag säger också 4-1. Jag vill ändå tro att Nybro kan knipa en match i alla fall.
Erik?
Ja, nej, men jag har varit inne på det. Men 4-0 Brynäs, tror jag.
Ja, jag tror 4-1 till Nybro. Nej, nej, det blir nog 4-0 i matchen. Det ska jag gissa.
Var vill vi? Till Södertälje, eller?
Jag tänker att vi har ju haft en till match som har spelats i helgen, Erik, och du har ju koll på det, så att AIK Mora, du kan väl få börja där, och du har ju spelats en match, och jag tänker att du såg den och var inte så glad efteråt, men du har i alla fall något att komma med där.
Nej, men att det är i 5-mot-5-spelet en match som är hur jämn som helst. Kanske att Mora till och med är lite bättre 5-mot-5 och skapar lite hetare chanser 5-mot-5. Men att det är ju en match som avgörs i det som inte får vara, i det som måste vara bra i ett slutspel, och det är ju special teams. AIK gör 2 mål i powerplay, Mora släpper in 1 mål i powerplay och gör inget framåt. Så att AIK avgör ju matchen rakt av på special teams. Bra PP, bra BP, där man till och med får med sig ett mål. Och det räcker inte att spela bra 5-mot-5-spel som Mora gör. Man vinner ju 5-mot-5-spelet med 1-0. Det kommer man inte jättelångt på, utan det här powerplayet måste ju, man måste ju få det att funka, och man måste ju dessutom ställa och inte släppa in mål i boxplay. Också oroväckande att Antoine Bibo kliver in och visar en nivå. Han har varit bra tidigare den säsongen, men jag tycker han verkligen kliver upp och visar att han är slutspelsredo också i AIKs kasse, så att AIK blir nog ruskigt farliga. Känner väl inget större hopp om att vi ska vinna den här matchen efter den här första matchen, måste jag säga, utan hoppas att vi kommer ut lite starkare, framförallt special teams på tisdag blir det. Vi får ju 2 dagars uppehåll här då, i och med att den här matchen flyttades.
Ja, vi var inne på det i avsnittet också. Och ja, det blir svårt att spela AIK Djurgården samtidigt såklart på Hovet. Men jag såg inte matchen så mycket. Jag såg lite grann, vi var på middag. Men så här lite anmärkningsvärda siffror. 37-17 i skott. Skotten brukar inte vara allt, Erik, men... finns det bra sanning i det att Mora förde spelet ganska mycket förutom då? Alltså,
jag tycker att ofta brukar man kunna säga på skotten att det laget har fört matchen och inte, men jag tycker, är det inte otroligt många matcher den här säsongen där AIK har förlorat skotten med typ 20-35 och ändå har matchen känts helt jämn, och att AIK är enormt skickliga på att sätta sina chanser. Jag tycker inte att Mora har något sånt tydligt övertag i 5-mot-5, så vi kanske är lite bättre. Och vi är bra på att hålla dem, men ja, alltså, ser man rent chansmässigt så tycker jag att det är ganska lika mellan lagen. AIK har lite bättre specialslut, men jag tycker inte att vi för spelet, tycker jag hårt att säga. Ja, nej, utan snarare AIK skjuter färre skott, de skjuter lika många bra skott som Mora, kanske man kan säga.
Det säger väl någonting om det säger väl också någonting om AIKs mognad i år, tycker jag. Jag tycker man har hittat ett sätt att boxa ut på ett helt annat sätt än vad man haft tidigare, samtidigt som man haft en bra målvaktssida också, men det känns lite som att, alltså, helheten i försvarsspelet har blivit någonting helt annat i år än vad AIK haft tidigare, vilket gör att det känns som att de blir ännu farligare på grund av att de kan applicera det här, plus att de har liksom en offensiv som är väldigt skarp när den väl behövs.
Ja, men jag håller med Marcus där. Vi har åkt dit på det där också, att vi har skjutit många skott mot AIK, men på något sätt är de så extremt duktiga på att få motståndarlaget att ta avslut som de själva vill släppa igenom. De är helt okej med att släppa igenom de skotten för att det inte är några problem. Och det tycker jag man kan se här också. AIK tycker jag, det känns som ett lag som... De har ju verkligen överraskat. De känns extremt mogna och tunga. Som ett tungt lag som kan gå väldigt, väldigt långt. Så därför är jag också lite inne på att den här matchserien är ju, den viktar ju lite grann mot AIKs favör, i alla fall just nu.
Jag tycker att AIK och Mora är väldigt... båda lagen har ju varit i hela säsongen väldigt bra på det som du beskrev, Marcus. Att skotten som... Alltså, det är ingen slump att Ignacev och AIKs dubbla målvakter är de som ligger högt upp i i målvaktsligan, för att skotten de får på sig är skott de ofta ser väldigt bra. Alltså backarna, det kanske inte är de mest spelskickliga backarna, men det är backar som verkligen har tagit sig in bra i liksom ett spelsystem där det handlar om att inga returer ska liksom få tas av motståndarna, utan att man ger målvakten en väldigt ärlig chans att hålla pucken, och om de inte håller den, då är man där och vispar bort returerna väldigt effektivt. Och det tycker jag man ser igår ifrån fem. Det är väldigt, väldigt få liksom returer och sådana farliga lägen mitt framför målet som kommer till. Oskar Nords returmål gör ju han i powerplay, och då är det ju en gubbe som man inte kan markera helt enkelt. Man har en överbelastning där som man överbelastar bra, men att det är sällan det kommer till farliga chanser framför målet på returer och liknande, utan man måste nästan spela sig dit för att hitta lägena, och då är det också svårt att göra mer än ett mål i 5-5. Då måste man se till att special teams fungerar. Och det, ja, där är ju AIK. Det är ett praktiskt exempel igår på hur man ska göra det. Tar ledningen 2-0 med två powerplay-mål i första perioden. Sen är det ju en domarnivå som inte andas slutspel, men det kan vi lämna det här, tänker jag.
Ja, domarna lär vi kunna vara mer fundersam över. Men en fråga som jag har, Erik, kring Mora. Mora har ju varit bra många, många år i grundserien, och när det väl har bankat slutspel så vikit ner sig lite grann och inte fått att lyfta helt enkelt. Och vad tycker du problemet är i det? Och sen, om man tänker som spelare som har varit vansinnigt skicklig länge och så vidare, men som Johan Persson som inte får att lyfta just nu. Hur ser det på de två funderingarna?
Om man tittar i modern tid så är det är lite av en lögn, kan jag tycka, det här med att våra spetsspel inte levererar slutspel. Vi gick upp ett år i SHL där, då lärde de ju ha levererat, får man ju tro. När vi åkte ner, då var vi nära att åka ut snarare än att gå till någon form av slutspel. Året efter det, när vi gick till slutspel, det var fortfarande från play-in efter att vi har slagit Tingsryd med 2-1 i matcher. Och visst, där och då kanske spelarna inte levererar så bra, men vi kom fortfarande som en rejäl outsider mot ett Karlskoga som var väldigt starka den säsongen. Det var snarare förra året där man för första gången kunde sätta den pressen att nu har vi ett bra lag, vi har en bra placering. Då levererade ju Ljunggren och Persson inte alls i slutspelet när de hade levererat som tusan hela säsongen. Sen kanske vi inte hade slagit Modo ändå, men 4-0 var ju, alltså det var ju för dåligt att tillåta Modo gå rent i den matchen. Det blev ju också helt avgörande för att Modo gick upp, att man fick vila lite där inför efter att Nio och Djurgården pucklat på varandra i några matcher där. I år, jag tycker att Daniel Ljunggren är, och Fabian Nilstedt är våra bästa två forwards igår. De jag saknar är ju framförallt Chad Jettman som har varit så bra. Han var inte bra igår. Och Johan Persson har ju förväntningar på sig som han inte klarar av att ta den här säsongen. Vi var inne på det i liksom våra Mora-forum igår, att nu har han fått 52 matcher på sig att komma igång. Det tycker vi är helt rätt att man har gett Johan Persson, men som det ser ut nu så är jag inne på att man måste börja fundera på att faktiskt bänka Johan Persson lite, sätta in hetare spelare eller testa andra formationer där han inte ska vara en målskytt bredvid Ljunggren eller Jettman i någon av de här, utan att han kan få kliva in och lira lite tredje line eller så för att få upp några andra som kanske kan förvalta lägena bättre, jag vet inte. Men att att Persson sitter på kontrakt nästa säsong är väl ingenting man jublar över så som man har sett ut den här säsongen, tyvärr.
Nej. Ja, vi får se vad som händer där. Jag tror absolut att det här kan bli en jämn match här i fortsatt. Mora är ett skickligt bra lag och har bra flyt i spelet. Även om de inte fick in en powerplay, så när de väl har powerplay och så vidare tycker de är vassa. Det är ett spelskickligt lag och frejligt lag. Så att, det blir spännande att se. Ignacio i mål också är ju såklart en av ligans bästa målvakter. Så att, den här serien tror jag kan gå ganska långt ändå, det tror jag.
Ja, men vi har ju nycklarna. Jag hoppas verkligen att vi kan sno match 2 här på Hovet nu. För jag är tämligen säker på att vi vinner minst en hemmamatch av de här två som kommer sen. Då är det 2-2 när vi vänder tillbaka till Hovet igen. Och jag menar, ju längre matcherna går, desto mer och jämnare och tätare blir det ju. Så att ändå en stor förhoppning på att vi ska kunna vända tillbaka match 5 med minst 2-2 är väl det jag hoppas på. Och då tror jag fortfarande på det ganska mycket. Men det är 2-0. I matchen på tisdag, då känns det farligt.
Ja, den som lever får se. Sebbe, vad tror du om den här serien? Fram med din tippa gärna här nu.
Jag tror att AIK går vidare. Jag skulle säga att det blir 4-2 i matcher.
Ja, och jag, alltså jag har ju berömt Mora under hela säsongen. Jag tycker att de har sett väldigt, väldigt bra ut. Så att jag är ju också lite inne på att så här, jag vill se en jämn matchserie. Men jag tror att så här, jag börjar väga över till att AIK ser väldigt, väldigt tunga ut. Och det kommer nog bli 4-2 till AIK.
Ja, men jag tror det blir 7 matcher. Ja, 2-2 kommer det stå efter 4. Sen tar vi en hemmamatch var och sen avgör AIK på Hovet. 4-3 till AIK.
Ja, nu har vi inte facit på match 2, men det är klart att det hade underlättat för tippningen såklart. Ja. Men lite se, för blir det 1-1 i matcher där, då tror jag absolut att Mora kan stöka till det lite, som du var inne på Erik också. Så att jag går väl på den chansen att Mora tar 1-1 i matcher där och ja, tar hem det med 4-2 i matcher. Så att jag sätter ett varningens finger till Mora, bara för att göra dig glad, Erik.
Ja, vad snäll du är. Den sista matchen som inte har startat, där vi inte har någon match att gå på, det är Södertälje som ska möta vårens stora uppstickare efter att varit höstens stora sänke, BIK Karlskoga. Ja, Södertälje blir tvåa. Man väljer Karlskoga utan och riktigt. Det känns inte som att det var nära något annat val, även om Bogren, hans samtal bröts ju där och allting i sändningen. Ikonisk sändning på det sättet att det var strul i alla samtal de ringde, känns det som. Men jag har lite skrällvibb här, kan jag varna om. Men vad tänker ni om Södertälje Karlskoga?
Alltså jag är ju verkligen också så här, jag satt väl och brände BIK Karlskoga lite för mycket i våran försnack där också. Men att vi, jag tror ändå att BIK Karlskoga kan utmana SSK på ett sätt som blir ganska, alltså utmattande i slutändan. Jag vill ändå se att BIK Karlskoga som kommer ut ganska offensivt och lite aggressivt i både tacklingar och det fysiska spelet utan att ta sig allt för mycket utvisningar i utvisningsbåset. Men ja, jag ser ändå så här, jag tycker liksom nyckeln för BIK Karlskoga är ju bara spela på lite på rutin och försöka störa SSK, samtidigt som SSK ska försöka stänga BIK Karlskoga till att bara bli liksom så här hållna på utsidan egentligen. Alltså ser ändå att SSK har en större fördel, absolut, men det liksom känns ju som att BIK Karlskoga, som du säger, att det finns en skrällvarning som kan komma att liksom skeppa över när det väl börjar slå, att SSK börjar tappa fokus och fundera på annat istället. Så att ja, det känns ju som en otroligt spännande matchup, men ja, det är svårt att inte ha SSK som favorit.
Och jag är verkligen inne på samma där. Södertälje känns väldigt, väldigt vassa i år. Men just det här med att de möter ett Karlskoga som är inne i en form som är... Det är obeskrivligt bra hur de har spelat typ de senaste 20. Det kan bli tufft för dem. Och jag förväntar mig inte att Södertälje tar hem det här som en dans på rosor. Utan jag tror Bickarna, om de fortsätter spela det spelet de har uppvisat nu... och precis som du var inne på, Marcus, liksom spela liksom offensivt och med frenesi, då tror jag att de kan plocka hem till och med kanske 2 matcher, för jag tror det kan bli väldigt, väldigt tufft för Södertälje i längden här, men Södertälje lär ju vara det vinnande laget ur matchserien, tror jag.
Ja, alltså det här är ju en jättesvår matchserie egentligen, och vart det ska gå, alltså som Bick börjar ju asdåligt, tog vi typ 6 torsk och liksom var väl hyfsat med spelmässigt, men fick inte med någon poäng, och de har ju verkligen fått kämpa och kämpa och kämpa hela säsongen, nästan ta en topp 6 plats, gå vidare med till slut och vända mot Kalmar. Jag ska inte säga att de är nöjd, men lite nöjd ändå att de har tagit sig till en kvart. Sen tror jag inte att de bara kommer lägga sig ner och dö. Alltså, Bick är ju Bick, så de kommer ju såklart gå till sista droppen. Men det är frågan hur mycket energi de har fått dra hela säsongen för att liksom komma hit. Södertälje känns ju som den här tvåan som, jaha, de blev tvåa. Men det är inte så att de har varit såklart tvåa hela året, sista matchen i sista sekunden som blir de tvåa. Så att, jag vet inte om jag vill axla dem som en... topp på det sättet. De känns lika jämnt som Mora eller AIK eller nästan Löven på det sättet. Så att det här kan nog bli ganska jämnt. Men jag tror väl att Södertälje tar det till slut. Men ja, varningens finger för Bick, lite som du är inne på, Erik. Och det blir, jag vet inte, energimässigt är väl lite, ställer mig frågan till Bofors vart de ligger. Där har väl Södertälje en ganska stor fördel i alla fall.
måste säga att jag är lite sådär livrädd att Karlskoga krämar ur all den sista energin de har här. Kanske skräller ut Södertälje. Sen väntar, liksom för Brynäs väntar det samma som för HV. Ett utmärkt Karlskoga medan AIK och Djurgården puckar på varandra i semi och sen är det Brynäs som går upp. Mm. Det är väl mitt dystopiscenario. Men jag tycker att Karlskoga, så som man har spelat de senaste 20 gångerna, så har man inte spelat som ett lag som är sjua i ligan. Det tycker man ska klart sig att man är ett lag som är rent kvalitetsmässigt för tillfället typ topp 5. Special teams pratade om i Moras fall är viktigt. Karlskoga har ju haft ett powerplay som har levererat. Alltså det blir en nyckel för Södertälje här är ju att hålla sig utanför det där utvisningsbåset. Jag tycker att Södertälje har några sådana där gubbar som tenderar att ta lite halvonödiga två år. Har ingen statistik på det, bara en magkänsla. Att Karlskoga skulle kunna få några sådana där mål som blir lite obekväma för Södertälje. Och då ska det bli intressant att se hur Södertälje axlar dem. Vad är status på Linus Widell? Har vi någon klarhet i det? Det har ju snackats om att han ska vara redo för slutspelet.
Nej, han har väl varit med, liksom... med träning i alla fall. Jag tycker jag bara läst lite grann. Jag har inte...
Baksmäll har jag för mig att jag har läst också.
Okej. Okay.
Men jag vet inte hur status är mer än så.
Nej, det finns ju även spruta där borta.
Känslan är att det blir väldigt intressant. Alltså, Södertälje med Linus Widell kontra utan Linus Widell känns ju väldigt intressant faktor i det här slutspelet.
Mm. Ja, verkligen. Glad,
tycker jag.
Absolut.
För att jag tycker, jag såg ju Södertälje live mot Mora i den här matchen där Mora lyckas vinna innan i slutet av serien här, där det är ju ett rån av Mora, eller av Ignacev framförallt. Han rånar ju Södertälje på 3 poäng där uppe. Södertälje ser ju så obeskrivligt tunga ut i den här matchen. Jag tänkte där och då att oj, är det här Södertälje som väntar så kommer Mora inte ha en chans i slutspel om vi skulle få möta Södertälje.
Nej.
Kan man vara så tunga genom det här slutspelet och addera en Linus Widell som levererar, ja då, då höjer jag ett varningsfinger. Men jag tycker lite att de skulle ha vågat skicka Bikalskoga på någon annan. Att de skulle nästan ha vågat ta typ Djurgården eller typ Björklöven. I det här läget, för att nu är man så tydliga favoriter och har så tydlig press på sig. Ja, jag vet inte om det är till deras fördel riktigt.
Ja, nej, det känns väldigt ovisst. Det tycker jag. Ja, det blir en ganska kul match i alla fall. Och Bofors brukar ju vara roliga att se i slutspelet om inte annat. Men även om Södertälje blir tvåa, de gör det bra såklart i serien, så jag är lite frågande. Jag är lite frågan om de verkligen kan hålla den statusen.
Ja, det återstår en sista tippning, antar jag, eller tänker jag. Ska jag börja? Jag kommer att säga 4-3 till Bikalskoga här. Jag tror att Södertälje är illa ute.
Tvåan ryker direkt där i kvarten.
Jag tror tyvärr det.
I like it. Marcus?
Jag är tvärtom. Jag tror att Södertälje kommer städa av Bikalskoga med 4-1. Jag tror att det kommer att bli för tungt. De kommer ta en match i alla fall, tror jag.
Jag tror det kan bli tajt ändå. Jag tror att Södertälje går vinnande ur det här. Men kanske 4-3 om Bikalskoga har några bra matcher. Det kan jag tro på.
Ja, ja, det är fjärde gången man har fel säkert i den här podden. Då. Så att 4-2 till Södertälje, men... skulle nu Bofors ta det här, så jag skulle inte bli förvånad. Jag visst att man kan se det som en skräll, men Bofors har varit bra senaste liksom, tiden länge, så att det finns någonting där. Så att, ja, det blir spännande att se, men det kan lika bli som du, Marcus, säger att de städar av det relativt enkelt. Det är ganska många scenarier som inte ska göra mig så förvånad här. Det kan gå lite hur som helst, men säg att det ska bli 4-1 till Bofors i matchen, ska jag inte heller liksom... Jag skulle inte måla om hela mitt hus i en annan färg på det. Liksom. Den här känns jäkligt oviss faktiskt. Det tycker jag. Boys, trevligt som alltid. Kul att ta någon typ av avstamp på det här. Nu har vi börjat som vi har sagt också. Men vi kanske får tål att höras inför komma skall också.
Ja, men det tycker jag. Framförallt eventuellt så det känns som vi har tippat, så finns det en överhängande risk att vi kommer sitta här om 2 veckor och ha tagit fram golfklubben allihop. Det hade varit trist.
Ja, jag har faktiskt mina i bilen.
De är redo.
Inte för att det är nära att spela golf, man kan snarare göra snögubbar, men ibland kan man åka och svinga förbi på de här vad heter det, när de kör på skärmar där. Det är ganska kul i alla fall.
Ja, just det. Mm. Ja, men jag tänker att vi stänger det här uppsnacket av Hockeysvenska slutspelet och sen får tiden utvisa var vi landar.
Ja, det tycker jag. Ha det bra, boys.
Detsamma.
Ha det.
Ha det.